Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Och så ringer doktorn och hon bara, hej, vi har fått tillbaka dina resultat och vi vill bara berätta att det var cancer i din leverfläck och du måste tyvärr komma hem typ så fort som möjligt.
God morgon! Hur är det?
Det är bra, jag är lite morgontrött idag. Jag poddar från en säng. Så jag är faktiskt mycket mysigare än min toalett. Jag sitter i morgonrock. Och jag är så taggad att få gå och äta frukost efter det här.
Ja.
Hotellfrukost.
Jag tycker det där ser helt otroligt ut. Även om det är lite morgontrött så alltså, sitta i en hotellsäng i en vit morgonrock och podda samtidigt, det är ju en dröm.
I just wish I had coffee, you know?
Jag förstår.
Då hade jag mått bra. Ja. Jag får dricka lite vatten, för jag är lite bakis. Jag har varit bakis i en hel vecka nu.
Men vänta, har inte du haft den sjukaste veckan någonsin? Alltså jag pratade med dig, för vi har inte poddat på ett tag, känns det som. Vi var nog poddat flera gånger i veckan. Och jag pratade med Filippa någon gång förra veckan och så var jag så här, vad är det för liv? Vad är det som händer? Så här, vad har du gjort 5 dagar i rad? Och du bara, jag ska ut ikväll igen.
Min absolut bästa kompis som bor i Florida, Chloe, hon kom för att surprise en annan kompis. Det känns som att jag typ startat en trend med att surprise folk. Nu är folk så här, just det kan man göra. Så hon kom och surprisa hennes bästa vän hemma hos mig. Så vi har bara haft, du vet när man hamnar i en bubbla. Alltså typ som i sommar eller Lollapalooza, man hamnar i såna här bubblor och det går inte att spräcka det tills en av personen i bubblan är så här, okej, nu räcker det. Så vi har liksom bara haft det för kul, för hon brukar ju bo i New York och vi är inte uppväxt med varandra, men vi var varandras roommates i typ 4 år. Hon är typ en av mina första vänner i New York. Så det kändes så här, nu när hon var tillbaka i New York äntligen, så behövde vi liksom make up for lost time och göra allt i en vecka. Så det var bara sjukt intensivt och vi hade en jag kommer inte ihåg med de flesta av det. Det var skitkul.
Det är det viktigaste. Ja, helt otroligt. Också typ så här att det händer nu. Jag vet inte, jag känner att jag själv nu bara ser fram emot den där tiden, för jag vet att den kommer komma i så här april, maj, juni, men ni fick den i februari. Det känns helt otroligt.
Ja, men det enda som känns jobbigt är så där. Vi festade och hade skitkul i en vecka. Och sen hade jag liksom inte tid att recoup, för nu typ om några dagar ska vi till London. Och det känns som min kropp hinner inte med. Jag var hemma typ i förrgår och bara grät till Kalle. Jag bara, jag har inte fått se dig och hänga med dig. Det känns inte som du är min pojkvän. Så han tog mig på en dejt.
Och
det här är så typiskt Verona. Verona har ju flygit till New York. Jag såg henne en gång.
Vet du vad jag har tänkt på det där? Jag satt så här och filosoferade här om dagen och så var jag så här, vänta, Verona i New York, alltså bara en sån sak, helt otroligt. Jag har inte sett någon bild. Och jag har inte sett er. Jag bara, vad är det som händer?
Nej, men du vet
men hon
ju hon
jobbar
hon...
ju, hon är helt galen.
Ja, hon är helt galen. Hon är där för Fashion Week och hon har gått på varenda show och väntat utanför. Och uptown, downtown, till Brooklyn, tillbaka. Och jag känner bara, girl, call me when you have the time. Jag orkar inte med Fashion Week. Jag kommer inte hänga med på någonting.
Nej.
Men vi hade en jättetrevlig middag. Och sen kom hon med på The Super Bowl. Det var ganska kul.
Ja. Men vet du vad jag känner? Jag tror att nästa gång vi poddar kommer ni få höra mer om London. För vi åker dit snart med jobbet. Men jag förstår dig 100%. För jag känner själv att så här, nu... Jag tror också man har haft en sån lugn vinter och man har bara, så här, du har haft massa tid med Kalle och bara tagit det lugnt och allting sånt. Och sen inser man att så här, shit, nu börjar det. Alltså det känns som att man har vetat att så här, februari kommer och då kommer det vara så jävla hektiskt. Och jag känner till och med nu själv att så här, senaste dagen har jag varit så här, gud ska jag bara avboka alla planer för jag vet att det kommer vara så hektiskt snart. Och så här, även om jag inte ens haft mycket att göra så är det som att jag känner mig stressad. Och för dig då att hoppa direkt in i något annat jag förstår.
Ja, nej, men det var ganska roligt. På The Super Bowl så hade vi några drinks och så var jag med May Blue, Verona och någon random dansk influencer typ. Och vi alla satt och vi började prata om Fashion Week. Och jag och Blue, när vi typ har en åsikt om någonting, vi kan bli väldigt hårda eller typ bara väldigt såhär direkt, typ såhär tycker vi, bla 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 bla. Och så började vi komma i diskussionen om Fashion Week. Bara den här säsongen, hur sjukt det varit. För typ, inte Bella har inte gått på några shower. Kendall har inte gått på några shower. Ingen sån här stora
alltså
har varit.
New York tycker jag har verkat sjukt dåligt, eller?
Ja, och alla plagg har varit sjukt dåliga. Alltså hela Fashion Week har bara varit så här OB, typ. Förstår du vad jag menar?
Dock tyckte jag Köpenhamn var bättre än... Alltså när det gäller plagg och shower tyckte jag det var bättre. Men New York, jag har inte sett någonting.
Nej, ingen kreativitet, ingenting nytt. Allt var same, same, same. Och vi hamnar bara i diskussionen om att hur sjukt det är, hur lätt det är egentligen att komma med på de här showerna och bli medbjuden. Och att hela modeindustrin är död och det är inte som hur det var. Alltså nu kan liksom en influencer sitta bredvid Anna Wintour. Det borde inte få vara så. Alltså det är helt fucking sjukt i mitt huvud. Och vi börjar bara komma i diskussionen om vem egentligen borde vara involverad i modeindustrin och att vara influencer nu har bara blivit en stämpel på att du är modeintresserad och du får gå på varje modeshow. Och jag tycker det är typ lite, inte orättvist, men det är bara såhär, va?
Jag tror att,
konstigt.
Jo, jag tror att på ett sätt så på ett sätt håller jag inte med, för jag tycker att världen har ju förändrats och influencer är ju, alltså så här, för 10 år sedan fanns inte dem och nu finns det jättemånga modeintresserade influencers och de tycker jag ska få vara där. Sen finns det väldigt många som jag tycker inte ska få vara där. Och samtidigt, om det är så att influencers ska få vara på shower, då måste ju också typ såhär, folk som pluggar mode få vara på shower. Folk som, alltså då måste ju alla få vara inkluderade. Inte, det kan ju inte endast vara de riktiga mode ikonerna och influencers, utan då ska det ju vara alla. Och det är väl det som är problemet.
Ja, nej men typ många publishers och många journalists och så får inte komma in i showerna, för de har inte Instagram-följare. Och det till mig är helt fucked i huvudet.
Yeah.
Men en av tjejerna som var där, hon förra säsongen fick jag höra betala sig in att gå på Fashion Week. Hon betalade 1,000 euro till en alltså byrå så att hon kunde få invites till varje show.
Men
alltså,
vadå, inte var det en sorgligt. Influencer eller var det en...
Ja, en influencer.
För
att hon var
alltså,
ny
då får
till
man ju
New York.
Hoppas att hon var där för att finna inspiration och inte för att bara vara där.
Nej, eller, nej, det var bara för att det var bara för att bevisa att hon var professionell.
Nej, det är knäppt. Jag vet inte, det finns så himla många som faktiskt är intresserade av att vara där och faktiskt intresserade av att se kollektionerna, har koll på brandet, har liksom researchat om dem och allting sånt som inte har någon möjlighet att vara där. Och det är det som är problemet, att varför får inte de vara där med någon som bara bryr sig om att sitta på front row och lägga ut bilder på sin Instagram? Varför ska de få vara där istället? Och det är ju knäppt.
Och jag tycker bara man ska gå till shower om man är fucking intresserad i pluggen. Annars, what is the point? Skulle du gå på en bio som var fett tråkig bara för att du vill synas på en biosalong? Nej.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Mm.
Skulle du... I don't know. I'm just mad.
Det är en
knäppvärd.
Ja.
Nej, varje gång det blir Fashion Week blir jag bara arg. Yeah. Fuck my life.
Men det är typ inte din plats. Det är bara massa kläder, klädkonsumtion, ytlighet, influencers.
Jag blir massig. Allt som triggar mig. Bara, Så när vi kommer till London, om jag är på dålig humör, that's why. Alltså mode är egentligen inte alls det vi ska prata om. Jag vet inte hur det här kommer leda in oss till våran tema av dagen. Men idag ska vi faktiskt prata om våran fjärde bok. Det här kommer göra
exakt
ont. Och den handlar ju om liksom sjukvård. alltså doktors, den är ju ganska rolig.
Men tar också upp de tuffa sidorna med alltså sjukvården, både för de som jobbar och vilka saker som händer.
Exakt.
Kring patienter.
Så vi tänkte det här var the perfect opportunity att prata om boken, men också våra erfarenheter med sjukdomar, cancer, hur det känns att vara rädd att gå till sjukhuset och allt emellan.
Exakt. Och boken handlar ju då om en kille som heter Adam. Det är väl en typ av dagbok som han skriver. Och han har pluggat till doktor och kommit till slut efter alla år in på doktorlinjen och jobbar där. Och han, som jag har förstått, så är det ju att han skriver när det händer saker och hur livet ser ut som en doktor, alltså första 5 åren typ. Och man får ju hänga med på alla sjuka saker som händer. Den är väldigt mycket humor inkopplad, så det, det är väldigt så här, lättsam beskrivning på den tuffa världen som det faktiskt är. Och om jag ska vara helt ärlig så var det inte min typ av bok.
Inte min heller.
Jag hade så svårt att läsa den. Och jag tyckte den absolut, den var rolig. Och jag ser ju varför folk säkert älskar den. Men jag tror att det var liksom ingen så här page turner. Det var inget, det var liksom en dagbok. Och jag som ett inte fattade någon av de här doktortermerna. Och så behövde man läsa den här lilla texten under sidan. Och så var den liksom lite för seg. Jag vet inte, jag läste och läste och läste kändes som. Och hamnade på typ sida 70. Och sen kollade jag faktiskt på serien istället.
Smart.
Alltså ja, det wow. Gick inte.
Jag skulle gjort det.
I'm Adam, I'm one of the doctors.
What kind of a doctor?
Does it matter what kind?
This is Obs and Gyne. Also known as Brats and Twats.
Men serien var rolig och overall bra, men inte min typ av bok bara.
Nej, inte min typ av bok heller. Jag tror, I just love a good romance. I just love a good sex scene. This didn't give that, you know? Men det var inte det den var till för. Alltså, det var ju, den skulle ju vara rolig, och den var rolig. Men inte min typ av bok, men det kändes som att den ändå gjorde en tänka av så här, hur sjukt ändå sjukvården kan vara.
Ja. Och det är väl bra också att få en inblick. Alltså jag vet, jag har ju fortfarande, min morfar är doktor. Så jag har ju berättat några av historierna, alltså när folk kommer in med toaborstar i stjärten och fjärrkontroller och allt vad det är. Jag tyckte det var roliga scener, så jag berättade dem för min morfar. Och då hade jag hans sina historier när han hade fått gräva ut dildus och folk rumpor. Alltså så här, sånt är kul, men men ändå kunde jag inte läsa klart den. Det var roligt för jag snackade om det med Sara. Hon hade också läst någon annan bok som hon trodde skulle vara så här kärlek. Och så, hon tyckte boken var bra och sen var hon så här, men det är ju ett jävla skämt för de beskriver inte ens en kyss i boken. Hon var så här, jag tycker inte boken är bra om inte det blir något sexuellt eller kärlekskopplat. Och jag håller helt med. Alltså, filmer kan man ju se och de kan vara utan kärlek och de är fortfarande spännande. Men alltså böcker, jag behöver den här liksom romansen i det och spänningen och allting sånt för att den ska vara bra, tycker jag.
Jag tror vi gillar bara för vi gillar osmarta böcker.
Ja, det behöver inte vara så avancerat.
Nej, jag tror inte heller det. Det ska bli en roll. Kiss, kiss, fuck, fuck and I'm happy.
Ja, verkligen.
Men vad av 10 ger du den här boken då? Och sen kan vi gå in på lyssnarens tankar.
Yes, alltså jag kan nog inte säga så högt eftersom jag inte läste klart den. Jag skulle ge den kanske en 3 av 10.
Jag skulle säga samma sak. 3 av 10.
Yeah.
Förlåt Amanda, jag vet att du valde den boken. Jag vill verkligen tycka om den. För att jag tycker om dig. Men jag hatade boken. Tack slut.
Låt oss läsa vad våra lyssnare tycker.
Let's do it.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är så underbara som alltid. Och you guys always fucking deliver. Och ni alltid skriver till oss och har så bra tankar och så smarta. Och det är perfekt när vi inte har själva några tankar, för då hjälper det oss.
Ja, men fortsätt följa oss på Instagram, och ni som inte redan gör det, för då kan ni hänga med framförallt i bokklubben, men också på allt annat kul som händer där.
Håll käften. Det är alltid nice att ha någonting visuellt när vi pratar om saker, tycker jag.
Verkligen.
Och vi heter Eribiritiripad på Instagram. Okej. Yes. Let's go into the first thought of the day. Och det är av Elvira. Hon säger, kanske supertokigt, men förstod verkligen inte varför boken heter Det här kommer göra ont. Är det för att allt han har missat som gör ont? Eller är det kvinnorna som har förloss som har haft ont? Eller om det gör ont nu när han återberättar allting som han har varit med om? Ni kanske har såklart svar. Nej, det har jag faktiskt inte.
Jag skulle väl säga, antingen tror jag att det är en blandning. Eller jag såg det väl mer som att så här, jag tror att man alla har en sån himla bild av sjukvården, är att alltså, de är jättebra först och främst och de räddar liv, och att tänka att få vara doktor och få rädda folks liv varje dag till exempel. Men också, jag vet inte, när man läser så ser man att så här, det här är ett väldigt smärtsamt jobb, det kommer göra ont att vara läkare, mer ont än gott kanske till och med.
Jag tror det är bara en metafor, alltså att fysiskt gör det ont för alla som kommer in till läkare, och så gör det ont i liksom hjärtat och mentalt när man väl jobbar med det.
Ja.
Alltså hur skulle det inte göra ont?
Och hur folk, alltså det tyckte jag var intressant. Jag kommer ihåg att han skrev det i boken, att han själv trodde att blir man läkare eller doktor, då kommer man ju rädda liv varje dag. Fattar vilken otrolig grej. Mm. Och sen så hade det varit typ så, han hade väl jobbat i typ 2 år och räddat liv en gång. Medan han hade sett 4 stycken dö typ. Så det är ju också så intressant. Egentligen är det mer kanske negativt än positivt, och det händer mycket jobbiga saker också liksom.
Så jag tror bara
man får nog tolka det som man vill.
Ja, allt gör ont inom den världen.
Jag går vidare till en annan recension då.
Yes.
Jag valde att lyssna på boken istället för att läsa den. Det kände jag var ett bra beslut. Det var en bra bok att lyssna på när man pysslar med annat liksom. Men hade nog inte klarat av att bara sitta rakt upp och läsa. Men den gav ett jättebra perspektiv och såg i andra recensioner av svenskar som läst boken som jobbar inom sjukvården att det kan vara så brutalt med övertiden i Sverige också. Men överlag en bra bok, men inte den bästa jag läst. Älskar podden, det känns som att man känner er. Ni två inspirerar en så himla mycket. Kram. En kram för dig, gull.
Men jag håller med, alltså jag skulle hellre läst på den, alltså lyssnat på den. Det hade varit så mycket smartare beslut, för då kanske det känns lite mer personligt och lite roligare. Man kan faktiskt hänga med på skämten.
Exakt, och för er som lyssnar så håller vi faktiskt på och samarbetar med Storytel nu, så att nästa bok vi släpper kommer ni kunna lyssna på om ni föredrar det istället. Jag tror att nu klarade inte jag att läsa boken hela, så att jag skulle nog valt att lyssna på den om jag kom på det. För då kan man göra annat under tiden, och tiden kanske går lite lättare och man kan tänka samtidigt. Så jag förstår vad du menar.
Jag förstår också. Okej, nästa. Då säger Ive. Hon säger, kära POE, I'm Norwegian, so I'll just write this in English. Thank God. Nu kan jag faktiskt läsa någonting ganska enkelt. Okay. Honestly, loved the book club so much, but this book was a bit surface leveled. It was a diary, but I did not connect enough with the main character, and it didn't really feel a build up. I haven't finished it just yet, so maybe it will surprise me in the end. But so far, not that into it. So it's a 2.5 out of 6 for me.
Alltså när man väl får höra det så håller jag med 100%. Så kan jag tycka i serien också. Att jag tänkte på det så himla starkt, att jag var så här, han Adam som det handlar om, han har ju uppenbara problem, och det största som har hänt är väl att han råkar eller inte döda, men han skapar ett stort problem med en bebis som ska födas. Och han mår ju skit över det här. Alltså han håller ju på att göra slut med sin kille för det här. Han pratar inte med folk, han blir arg på folk. Men ändå är det som att man typ inte kommer in i hans tankar eller känslor. Och han typ erkänner aldrig att han har gjort fel. Eller han berättar inte om hur han mår för sina nära och kära. Så det kändes som att man bara väntade på att så här, kan du bara förklara för folk att du inte mår bra? Och så bara höll han det inom sig, även för boken. Liksom, vilket kändes lite med.
Nej, men ja, det kom aldrig till den här punkten där man kände så här, så här känner han, så här tänker han.
Ja.
Och man kan säga sympathize, typ. Nej, men det kändes som att det var ingen build-up av verkligen att man inte kände karaktären till 100%. Och för mig, när jag läser en bok, jag vill liksom... Jag vill att du ska typ vara min syster när jag läser den. Förstår du vad jag menar? Jag vill typ kunna veta allt om dig.
Man vill kunna gråta och skratta och allting med
personen. Ja, att man verkligen känner dem. Ja. Så det var lite synd.
Jag undrar om det har att göra med att det är en komedi. Alltså det känns som att så här, egentligen om man tänker på typ så här, ens kompisar som är väldigt... Om jag tänker på mina kompisar som är väldigt, väldigt roliga. Alltså de är liksom komiker i sin person. Då är ju de väldigt slutna. Alltså då är ju de roliga, men de skulle aldrig berätta om saker de tycker är jobbigt. Eller det de driver istället om det. Och så är ju han huvudpersonen också. Och hela boken blir så.
De är lite opersonliga på ett sätt. Alltså att man får aldrig komma så nära. För att det är liksom... Att vara komiker 100%. Alltså de är typ egentligen inte the mest fucked up people, men jag skulle säga att de är så här, de skyddar sig själva med
döljer,
att vara rolig.
De döljer sig, sina problem. De skulle aldrig, de kan inte öppna upp sig på samma sätt att säga det här tycker jag är jobbigt, utan istället skämtar man om det.
Exakt.
Och som för oss då, som är ganska känslosamma och tycker om att öppna upp sig eller tycker det är viktigt, då kan jag känna så här, gud vad det här blir konstigt nu, för att ska jag också skoja om det här problemet jag har, eller ska jag öppna upp mig medan du skojar om det? Det blir lite så, och så tycker jag verkligen den här boken var faktiskt.
That's a good thought, jag håller med.
Okej, så Hedda har skrivit: denna månadens bok har med lite blandade känslor. Jag skulle säga att den vi läst nu är nästan lite för lik förra boken, och det håller jag så mycket med om. Det kändes som jag läste typ samma sak igen. Den var intressant att lyssna på, och den har fått mig att få en ändrad syn på läkare. Man behöver inte skämmas när man går till läkaren, för förmodligen har det varit med om mycket värre saker. Boken var bra, men den var lite långtråkig att läsa, så jag lyssnade istället. Vilket var enligt mig mycket roligare. So true.
Alltså jag håller med. Den har den här dagboks liksom känslan på den, så att den var väldigt lik Amandas bok. Men jag tycker Amandas bok var 100 gånger bättre, för att man kunde relatera mer, för att det var liksom...
Så sant.
Ja, jag vet inte. Så att när det formula of this book när det handlade om sjukvård, då kan man inte relatera lika mycket, och då gjorde det typ lite svårt att hänga med. Jag önskar att det var lite mer storytelling än dagbok.
Det är nog det, alltså, när det kommer till såna här dagboksböcker, att för jag vet att när jag var yngre, då var det typ mina favoritböcker, men då var det för att det handlade om en 16-årig tjej som blev kär eller hade någonting hon tyckte om eller var jobbigt eller vad som helst. Och är det en dagboksbok så måste man kunna relatera till den. Och det här var ju både på en annan plats än vad vi lever, andra liksom, allting han beskrev var ju en helt annat land, och det var en miljö och ett jobb som vi är så långt ifrån. Så det var väl det som var problemet. Och sen så tror jag att skulle vi läsa den här om ett halvår och emellan har läst spänningsroman, någon thriller, en kärlekshistoria eller någonting sånt, då tror jag vi skulle tycka den var lite bättre. Men det blev så himla likt Amandas i liksom exakt samma upplägg. Och det kanske var det som var problemet.
Apropå det och med bokval, så tycker jag att då har vi nailat nästa bok. För jag tycker vi måste komma tillbaka den här spänningen, komma tillbaka den här kärleken. You know what we like. Vi måste komma tillbaka. Stick to what you know. Och därför, månadens bok, har vi valt Äkta kärlekar, or One True Loves, by Taylor Jenkins Reid.
Och om jag har lärt mig någonting sedan jag passerade 30, är det att jag är redo att försöka vara mig själv och inte be om ursäkt för det. Jag heter Emma Blair. Och jag har en rumpa.
Det här är min kompis, alltså favoritbok. Hon har pratat om den jättelänge. Wow. Så jag vet lite the background story. Ska jag berätta lite vad den handlar om?
Ja, kör.
Så basically det är en tjej som typ blir kär i hennes high school sweetheart. Och de har en underbar liv tillsammans. Och liksom travel hit och dit. Och sen en dag så flyger han bort och han kommer aldrig tillbaka. Helikoptern har kraschat. Så hon har ju antagit att han är död. Så hon har gått, så det pratar lite om så här grief och hur det är att förlora någon. Och sen hur det är att så här börja dejta någon efter det. Och sen blir hon kär i en annan kille. Och de ska typ gifta sig. Det har gått ganska mycket tid sedan han gick bort. Och sen får hon reda på att han inte är död och han är på väg tillbaka. Mm. Så det blir som en love triangle mellan hennes gamla kärlek som hon har trott varit död i 2 år och hennes nya kärlek. Shit. Så den är jättespännande, tror jag.
Gud vad nice. Och det är ju samma författare som den här Evelyn Hugos 7 äkta män. Och den var ju gigantisk i somras.
TikTok läste jag. Alltså, jag tyckte den var så bra.
Och det är ju roligt, för det är jättemånga av er som lyssnar som också tipsat om Evelyn Hugo och just den här 7 äkta män. Så det är kul att vi testar nästa bok. Jag är ju så peppad på den här. Och den finns ju som sagt på Storytel, men också bibliotek och akademibokhandel. Och hur ni än vill läsa, lyssna. Läsa eller lyssna, det är väl de 2 alternativen man har i och för sig när man läser en bok, men ni får välja mellan de 2. Så hörni, var snabba, ni är helt galna, ni köper ju upp och lånar upp böckerna på 10 sekunder.
Så men det är jag därför, och Filippa, det är så jävla bra nu. Men det är därför vi är så fucking glada att vi har Storytel, för där kan inte böckerna försvinna.
Exactly.
Så in och var med i bokklubben den här månaden. Vi vill verkligen att alla ska vara med. För det här är en sån här bok som verkligen alla kommer tycka om, tror jag. På något sätt. Alltså att man kommer tycka den är spännande. So everyone join this one. Come on, we gotta get back our big, big team. Vi måste alla läsa.
Exakt. Apropå sjukhus och sjukdomar och allting, Filippa, har ju du varit med om en hel del.
Yes.
Och det känns som att så här, du har ju pratat om det och berättat om det, men det känns ändå som att så här, varken jag eller lyssnarna kanske vet helt och hållet vad det faktiskt var du behövde gå igenom och sånt. Kan inte du berätta lite om din cancerresa?
Jo, definitivt. Alltså, jag som person har alltid, alltså jag är väldigt rädd av mig. Alltså med allt i världen. Med att världen kommer gå under, med att jag kommer liksom bli kidnappade, med till och med till att jag skulle få cancer. Och det var alltid, det är så sjukt, det var alltid en tanke jag hade när jag var liten. Alltså jag var så rädd att få cancer. Det var typ min största mardröm. Jag tänkte på det ganska väldigt ofta. Och det var flera gånger jag typ bad mina föräldrar köra in mig till sjukhus och bara, ni måste kolla det här, jag tror jag har hjärntumör, jag tror det här är det. Så jag var bara skiträdd hela tiden. Och på något sätt tror jag att jag typ manifesterade att jag skulle få cancer. Alltså nu i efterhand var jag så här, men gud, att jag la ut så här många tankar om det hela tiden. Alltså att jag typ fick tillbaka det från universum. Jag vet inte, det är ganska flummigt att börja det på det sättet att jag önskade att jag fick cancer och jag fick det. Men jag tror på något sätt att jag verkligen tänkte om det här hela tiden. Och sen att det faktiskt hände mig, när det är inte alls vanligt att det händer unga kvinnor. Det var ganska typ open, alltså mindblowing. Att jag var så här, oj.
Men tror du att det gjorde att när, sen när du väl fick reda på det, var det som att det var inte lika jobbigt, eller var det värre för att du hade tänkt på det så mycket?
Alltså det var mer så här, ah, I told you so. Jag visste det. Alltså det var en sån tanke. Vilket är sjukt. Men let's start from the beginning. Basically, jag har ju haft mycket problem med håravfall och tappat väldigt mycket hår på grund av att jag alltid varit hypokondrier. Så jag har tappat skitmycket hår, men också för att jag har haft järnbrist. Så jag har gått i perioder när jag har haft liksom typ en halv del av ditt hår, förstår jag vad jag menar. Och för mig är det ju jättelite hår, för jag har ganska, vi har ganska tjockt hår i min familj. Så det hade jag kämpat med ganska länge när jag var yngre, när jag var typ 14 till kanske 17. Och då var jag inne och ute från doktor hela tiden, för att jag hade typ inte tillräckligt blod och jag så här tappade väldigt mycket blod när jag hade mens och så. Men sen till slut fick jag tillbaka allt mitt hår. Och sen innan jag skulle flytta till Tokyo, jag hade bestämt mig att jag skulle gå och plugga vidare i Tokyo i några månader. Och jag skulle åka dit med min bästa vän Chloe, som jag berättade om i början. Men hon behövde hoppa av sista minut. Och då var jag så här, fuck, ska jag också hoppa av eller ska jag bara göra det här? Det här är kanske liksom en sign att jag borde egentligen göra det här själv. Så jag bestämde att jag skulle fortfarande åka, men den besluten var väldigt stressande. För att jag fick liksom tänka på det ganska länge. Så då började jag tappa hår igen. Som man gör. Alltså det första, ja, det är ändå ett största stort, symptom
stort
av stress.
Stort beslut och stort steg, ja, ja, att flytta liksom.
Ja, men också den största symptom av stress är ju liksom håravfall. Men mm, jag trodde då att typ min hjärnbrist eller någonting var tillbaka. Så jag gick in till min doktor som är en så här hårläkare, men också en hudläkare. Mm. De brukar vara båda för att hår och hud liksom håller ihop.
Mm.
Så jag gick in och jag var så här: oh my god, I think I'm losing my hair again. Typ, kan ni snälla prescribe de här pillerna igen så att jag kan bara ta dem när jag är i Tokyo, så att jag behöver inte tänka på att allt mitt hår kommer försvinna. För att det var verkligen katastrof, jag hade inget hår. Och då är han såhär, okej, vi testar, vi kollar hur ditt hår är. Och han bara, du börjar tappa hår igen, men jag tror du var stressad, men här, ta de här pillerna.
Mm.
Och det var ingen mer än det, jag skulle åka till Tokyo nästa dag. Och sen på vägen ut från läkaren, tur var, alltså thank god, hade jag shorts på mig. Och precis innan jag lämnade läkaren var de så här: oh, vänta, vi ser någonting här på ditt ben, kan inte du bara sätta dig ner igen, typ. Jag var så här, och de var så här, har du någonsin så här kollat din hud? Och jag var så här, ja, alltså någon gång kanske, för några år sedan. Men det var ingenting man visste om eller tänkte om. Nej, även fast jag bodde i Florida, där det borde vara liksom en yearly liksom mandatory grej att man måste göra, så var det ju inte det. Ingen pratade om solkräm. Alltså min största habit var att bli brun. Alltså jag älskade att vara brun. Jag satt och pressade mig varje dag efter skolan. Och naturligt så att typ, när jag spelade sport och jag bodde i Florida, alltså solen var så himla stark och ute hela tiden. Och jag hade aldrig på mig solkräm. Alltså aldrig. Men i alla fall, så jag sitter ner i stolen och de typ kollar på mitt ben, så är det typ en svart prick som jag tyckte såg helt normal ut. Och de var så här, vi skär av den här och skickar in det, men du kan åka till Tokyo, det är säkert ingenting farligt, men vi gillar bara att ta liksom extra steg och bara kolla ifall att, men så här, åk, tänk inte på det. Så jag bara, ja, okej. Jag tänkte ingenting på det. Jag var så här, ja. Alltså det är, de vet väl bäst. Alltså det är säkert ingenting. Ja,
men också för typ oss, jag vet, för oss med hypokondri, inte för att göra det, men vad var det, vad var det med den pricken som du tror gjorde att de såg att det var, eller alternativt skulle varit cancer? Hur ser alltså, det ut liksom?
Nu när jag har information och vet hur cancer ser ut och liksom allting, så nu när jag kollar tillbaka på bilder på mitt ben, jag säger Filippa, är du fucking stupid? Alltså det här var så solklart att det var cancer. Det går inte ens. Men i alla fall, pricken var, jag kan lägga upp en bild på EDB-3D-pod, men pricken var väldigt, väldigt svart och jätteosymmetrisk. No. Osymmetrical.
Asymmetrisk.
Den var så här liksom zigzag. Det såg ut som så här massa sharp liksom kanter, och den var knallsvart.
Så det är typ som en leverfläck, va, som har blivit jättemörk och fått konstig form.
Form, liksom. Exakt. Taggig, exakt. Form. Och alltså, med leverfläckor, de ska vara runda, en och samma färg, och då de brukar de vara safe. Men den här var verkligen, it looked like a fucking crazy shape, och den var helt knallsvart. Men de skärde av den och sen åkte jag till Tokyo nästa dag. Det var ingenting konstigt. I lived my life in Tokyo, hade skitkul. Och sen minns jag, och jag hade en roommate som var en tjej som typ inte alls var snäll, och hon tyckte verkligen inte om mig, men whatever, så det var typ en jobbig sak. Men sen minns jag, vi låg i våran säng och klockan var typ 11:30 på natten, så typ 22 eller vad fan. Och så fick jag en okänd nummer som ringde mig. Och jag brukar aldrig svara när det är okända nummer. Alltså jag brukar alltid tänka så här, spam. Det är någon så här spam-nummer som man gör. Alltså man klickar ju bort nummer hela tiden för att man är så van med att konstiga nummer ringer en. Men på något sätt visste min magkänsla att jag måste svara den här telefonen. Alltså jag måste bara göra det. Så jag gick ut till hallen av hotellet. Och så ringer doktorn och hon bara, hej, vi har fått tillbaka dina resultat och vi vill bara berätta att det var cancer i din leverfläck och du måste tyvärr komma hem typ så fort som möjligt. Mm. Och då var jag så här, what? Alltså först var jag bara helt chockad. Jag hade ingen reaktion. Jag var bara helt tom. Jag var så här, vad pratar ni om?
Kanske är svårt också att ta till. Det är en så himla stor grej. Så att man kan ju knappt tro att det är sant. Liksom.
Och jag var bara 20. Så jag alltså var helt... Jag hade ingen aning. Men det som alltid när någonting stort händer i sitt liv. När man väl ringer ens föräldrar eller en syskon. Då blir man så här... bara helt loser sig. Då kan man verkligen öppna upp sig. Så den första jag ringde var min mamma och min pappa, men ingen svarade. Och så tur var Penny svarade, och hon var nog den bästa att ringa först, för hon är så jävla lugn. Men hon svarade, hon bara, men gud, det är ingen fara, allt kommer lösa sig. Det är bara, jag ringer mamma, och så ringer hon tillbaka dig. Så min pappa ringde tillbaka mig, och han bara, jag åker dit nu, jag kör bilen dit, och jag får reda på svaren. Så han tog bilen till doktorn och så här, frågade, ställde alla frågor. För mig var det liksom mitt i natten, klockan var nästan 12, och där i Florida var liksom det på morgon. Så han åkte dit och fick alla svar. Och de hade berättat så här, du kan nog stanna i Tokyo typ några veckor till. Men det är säkert inte, det är jättesmart. Och du kommer nog inte må bra med att veta den här informationen. Och liksom gå runt och låtsas ha kul i Tokyo. Men jag bestämde ändå att jag ville ge det några dagar till. Så jag stannade kvar en vecka till efter jag fick reda om det. För att jag var så här, jag hade varit i Tokyo 3 dagar. Jag kommer typ inte bara åka hem nu.
Nej. Men hur var du då? Var det typ som att, jag vet inte, var det som att du var så här, jag är odödlig, nu är jag galen? Eller var det som att du ständigt gick runt och tänkte på det? Eller var det bara som att du låtsades?
Alltså det konstigaste var att min hjärna tricked me, att jag hade ont i min ben. Så helt plötsligt kunde jag inte gå. Alltså,
för det var där leverfläcken var? Eller?
Ja, så jag trodde liksom, även fast man har ju ingen symptom att ens ben gör ont när man får hudcancer. Mm. Det är inte så det funkar. Men min hjärna var så här, jag kunde typ inte gå lika långt. Det kändes som att jag hade ont. Det kändes som att det liksom pulserade på mitt ben. Och det är så sjukt hur hjärnan funkar. Alltså sånt tycker jag är intressant och skulle vilja typ lära mig mer om. Alltså psychologin bakom det.
En fråga till. När du pratade med läkaren, alltså, hur farligt sa de det var? Är hudcancer farligt? Eller hur, liksom,
alltså,
vad är det
de sa ingenting över mobilen. Jag tror inte de ville liksom säga någonting. Men jag satt ju och googlade som en fucking galning efter. Och bara satt och grät i min säng. Och då var det så här, de flesta som dör av hudcancer är kvinnor. Och de får flesta det på sina ben, vilket jag tyckte var helt sjukt. Och det är på grund av att när vi solar, så liksom solar vi så här. In i solen, förstår du?
Uppe.
Så att solen går direkt till benen. Så det är inte konstigt alls att det var där jag fick det. Men jo, alltså det är den dödligaste cancern i hela världen. För att man, när man väl får det, om man inte hittar det fort, då kan det sprida överallt. Och då blir det typ andra formen av cancer. Det är inte själva hudcancret som är farligt. Det är farligt för att det sprids. Och då kan det sprida sig liksom lymphnodes. Och då går det in i liksom under hakan och typ under armhålorna och sådana saker. Så det är själva det som är farligt. Men ja, det är typ den farligaste sjukdomen i världen. Också på grund av att det är ganska svårt att hitta. Eller det är ingenting man har information om.
Men fan, de måste ju börja ha mer hudcheckar på människor.
Jag vet,
det är helt sjukt.
Ja, men och sen gick de där 5 dagarna och jag försökte bara ha skitkul. Och det hade jag faktiskt. Jag hade typ en av de bästa veckorna i mitt liv. För att jag var lite såhär, kände mig lite odödlig. Och sen flög jag hem. Och så minns jag att jag gick direkt in till surgery. Och det sjuka var att jag behövde vara vaken. Alltså jag typ kunde se allting. Men jag valde att liksom ha en handduk över mitt huvud. Jag satt och kollade YouTube-videos. Jag satt och bara kollade på typ Bianca Grosso när jag satt och opererade. Alltså hur sjukt inte det. Och själva alltså proceduren tog liksom 2 timmar och jag hade ingen aning hur mitt ben skulle se ut. Min pappa hade förklarat att de kommer bara ta en liten grej och bara zup, och så kommer det vara borta. Typ att man bränner bort den. Men nej, efter de här 2 timmarna, jag kunde bara känna att de typ en sån här båge och lite eld, och jag var så här, vad är det som sker där nere? I don't know, I don't wanna know. Jag kollar inte. Jag minns bara att min mamma och pappa började i rummet och sen behövde min pappa gå för att han tyckte det var så äckligt och han kunde inte kolla på det här. Alltså de tog en hel scoop av min ben ut. Och de hade inte preppat mig någonting innan. Jag tycker det är lite sådär, på ett sätt skönt, men jag skulle ändå vilja veta att jag skulle komma ut med att se ut som att jag hade blivit attackerad av en haj. Det hade varit liksom skönt att veta. Så när de är klara är de såhär, vill du kolla på din ben? Så kollar jag ner och jag bara, what the fuck? Vart är mitt ben? För i början var det liksom en hål. Så det var väldigt sjukt och chockande att se.
Men hur känns det idag? Jag menar, du har ju fått vara med om det en gång till och jag vet att du går och gör hudcheckar och sånting. Alltså, är det någonting du tror har påverkat dig som person idag? Eller är det liksom...
Ja, definitivt. Alltså idag, nu har det ju gått typ exakt 3 år. Det var ju 2020 januari, så nu har det gått exakt 3 år. Och jag skulle säga, första året var alltså största skillnaden. Då var jag så här, oh my god, jag fick en livskick. Jag var så här, det här är det att betyda att, alltså att man, hur man ska leva sitt liv. För att jag var så, det kändes som att jag var så nära döden, även fast jag inte riktigt var det. Jag
men
var
så väldigt, levande samtidigt.
Exakt, jag var så, alltså jag var väldigt lycklig med att det hade inte spridit någonstans och det kunde gått hur mycket mer värre än det. Men på något sätt kände jag så här, gud, det här är liksom en sign att jag måste börja leva mitt liv för mig själv. Och det kan jag ändå stå, alltså, proud of, att efter den dagen så har jag verkligen bara levt för mig själv och jag gör saker som bara jag tycker om och jag även fast jag gör saker såklart för andra, men min största syfte är att leva för mig själv och det tycker jag är väldigt viktigt, så länge man kan leva bara för sig själv. Men nu känns det lite som att jag har typ blivit så distanserat från det. Att jag kan märka ibland även nu att jag så här, kan typ glömma att sätta på solkräm eller så här, det är egentligen inte så soligt, det är lugnt. Typ så, sådana tankar kan jag få och det är helt fucked up, för att jag som har varit så nära det här borde ha det liksom bränd i mitt huvud att varje morgon ska jag bara skänka mig solkräm. Men det är typ jag vet inte, det börjar bli så distanserat att jag kan glömma ibland. Och det tycker jag är lite synd och sorgligt. Ibland påminner jag mig själv och typ kan kolla tillbaka på gamla bilder så att jag får en liten wake-up call.
Ja, men jag kan förstå också så här, på ett sätt kanske man vill också, alltså förneka kanske är fel ord, men också så här, du kanske inte vill tänka på det hela tiden för det är en jobbig grej. Och då blir det som också att du glömmer bort att ta hand om dig, alltså när det gäller solen, för att man är såhär, gud, antingen tar jag hand om mig själv, men då måste jag påminnas om det hela tiden och hur nära liksom det kan hända.
Det kanske är en psykologisk grej att jag liksom puttar bort det.
Ja, exakt, exakt. Men har du något tips? Alltså jag vet inte, på ett sätt så känner jag ju nu när man får höra det här att man är såhär, gud, jag har ju cancer. Alltså man blir sådär. Och det har man inte, troligen.
Nej.
Men har du något tips för oss som lyssnar på din historia, alltså vad man kan göra?
Alltså det största triggande jag har är när folk är så här, åh, solen är ute, jag ska gå och bara bränna mig sönder. Alltså det är typ en lingo man har i Sverige. Eller vad det folk säger, typ att man ska, nu ska jag pressa mig, typ, det är en sak.
Pressa i solen.
Det är helt sjukt. Nu när varje gång någon säger det så får jag så här body shivers. Jag bara, vad gör du? Hur kan du säga något sånt? Men det är klart, jag var också så. Så att min största tips är att solen är inte din kompis. Och den är fin och härlig och man ska njuta av den, men den är inte din bästa vän och man ska inte ta den lättsamt. Alltså den är stark och farlig och en bitch. Och man måste respektera den. Så det är min största tips, är att liksom lära om sin hjärna att solen är någonting man ska respektera och inte bara ta för givet och använda upp. För att då, och det sjuka med svenskar är, vi är under Australien så är vi alltså landet som har mest hudcancer. Och det är på grund av att våran hud är inte gjord för sol. Solen går fan ner klockan 2 på vintern och upp på 10 på morgonen. Så våran hud, alltså kemiskt från när världen alltså befinner sig, vi är inte gjorda för att sitta i solen jättelänge. Vi har väldigt känslig hud. Men på något sätt och vis har svenskar blivit så fucking obsessed med solen. Och vi är såhär, vi måste vara bruna. Det är en sån kultur bakom att vara tanned och bronzed och beautiful. Så att jag tror, lär om hjärnan och använd bara fucking tan revel eller
brun utan sol.
Brun utan sol. Sätt inte dig och pressa dig i solen, för det är inte värt det. Först och främst kommer du få rynkor. Din hud kommer bli väldigt gammal, skrinklig, väldigt fort. Och du kan få cancer ultimat.
Bra tips. Och tack för att du delar med dig av din historia.
Ja, självklart.
Nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Okej, men det känns ändå som, nu har jag sagt mitt. Det är säkert, det är så mycket mer att säga och det är så mycket mer information att sprida som det. Men jag tycker in på Instagram kan vi lägga upp lite statistik och lite information om själva hudcancer och melanom och liten information så att ni kan lära er mer. Men ja, nog om det, och så kan vi komma tillbaka det här, till det här när det börjar bli sommar och ni måste verkligen lyssna på mig innan sommar, så kan vi prata om det här lite till. Men jag tycker nu kan vi hoppa in med tips of the week.
Shall we go into the tips of the week?
Tips of the week.
Tips of the week. Shall we go into the tips of the week?
Tips of the week.
Shall we go into the tips of the week?
Okej, mitt tips är obviously självklart använd solkräm. Alltså använd solkräm all day, every day, även fast i vinter, även fast det regnar. I alla fall i ansiktet och händerna. Det är väldigt viktigt. Men också en tips när man har såna här hypochondriac tankar är att inte låta dem liksom get up in your head för mycket. För om man låter dem liksom verkligen kännas av, då kommer din hjärna alltså lägga in symptom i din kropp. Det är sjukt hur det gärna funkar. Som jag sa med mitt ben. Egentligen är det ingen symptom att ha ont i benen. Men min hjärna sa till mig direkt att oj, du vet att du har cancer så nu kommer din ben göra ont. Så mitt tips är, det finns faktiskt en bok som heter How to Stop Worrying and How to Start Living. Och de pratar väldigt mycket om hur många som är rädd för liksom hjärntumörer eller cancer oftast dör från stress. För att de tänker hela tiden. Och egentligen har de en sjukdom, men stressen äter upp dem, att de verkligen dör från det. Och det gjorde mig ta ett steg tillbaka och bara, men gud Filippa, du måste lugna ner dig. Om du låter den här stressen och de här tankarna ta över, då kommer du till slut dö på grund av stressen, inte på grund av sjukdomet. Så verkligen, den boken är väldigt bra.
Jättebra tips. Mitt tips den här veckan är väl också lite kopplat till om man vill vara brun, men ska hålla sig undan från solen, så har jag precis börjat testa en ny brun utan sol som är från ett nytt märke som heter Comis, alltså C-O-M-I-S. Och det har precis lanserat, och de har massa intressanta grejer med det här märket. De är väldigt så här teknologiska och hållbara i hela sin produkt och allting sånt. Och den funkar liksom som en så här spray. Och jag har testat det typ 3 gånger nu och den är grym. Den har en liten olja i sig, så sprayar man den i ansiktet. Och den är verkligen skitbra. Man blir så naturligt brun och det växer fram i tiden. Så att det är typ så här dag 2 som man vaknar upp och är så här, jävlar, det ser ut som jag har varit i Thailand liksom, fast på ett naturligt sätt. Så det är mitt tips den här veckan.
Kan inte ta med den till London? Jag vill testa.
Jo, absolut.
Okay, nice.
Tack hörni, vi älskar er.
We will see you in London town.
Puss. Yes. Puss.